gå på benen, att dansa, att hoppa. För skelettet stimuleras av den mekaniska stimulansen man får av att studsa i marken.
En av tre kvinnor kommer att bryta ben på grund av benskörhet, men det drabbar också män, där en av fem kommer drabbas under livet.
Men hur kan vi leva här och nu för att minska riskerna och stärka vårt skelett?
Jag brukar visa det när jag håller föreläsning och kallar det flamingoterapi.
Ja, så flamingoterapi. Att stå på benet när man borstar tänderna. Hej och välkomna till Hälsorevolutionen. Vad kul att du lyssnar och prenumerera väldigt gärna på vår podd på Acast eller på den plattform där du gillar att vara. Då får vi förutsättningar att podda länge och ofta och det älskar vi. Jag heter Maria Borelius och jag är vetenskapsjournalist och författare och gör den här podden med...
Jag heter Carina Munstedt och poddar med Maria och jag är förläggare och producent. Och vi vill ju med hälsorevolutionen undersöka och inspirera till allt som kan bygga dig starkare. Och att du ska leva ditt ljusaste, mest hälsosamma liv där du mår som bäst. Idag ska vi borra oss ner och undersöka hur vi kan bygga oss starka från grunden.
Och grunden för hela vår gestalt, människans gestalt, det är skelettet. Det skapar vår förmåga att hålla oss uppe, röra oss och leva rikt och länge. Och skelettet börjar kalkas ur redan när vi fyller 40. Och problemet är att det här märker man överhuvudtaget inte av. Det är inte bara hälsan som tiger still utan också faktiskt benskörhet. Tills det har gått för långt och man bryter ben. Kvinnor är mer drabbade. En av tre kvinnor kommer att bryta ben på grund av benskörhet i livet. Men det drabbar också män, där en av fem kommer drabbas under livet.
Men hur kan vi leva här och nu för att minska riskerna och stärka vårt skelett inför ett förhoppningsvis långt och bra liv? Det här vill vi undersöka tillsammans med er och därför är vi på väg till Lunds universitets medicinska fakultet.
Men du, innan vi sticker, Carina, är ni också en sån här benbrottsfamilj? För jag, tyvärr, har jag i alla fall ett av barnen som har råkat väldigt illa.
Alltså. Ja, vi har en bruten tumme, Wilmer. Och sen har vi Oscar som väldigt nyligen förra hösten spelade basket och halkade och tog emot sig illa och bröt armen på flera ställen. Och Anders har också haft en hel del, speciellt i samband med sin cancerresa där det blev liksom en påverkan där. Mm. Men jag har haft en spricka i armen, men det var ju länge sedan. Så när jag halkade på någon isfläck i min ungdom.
Ja. Och dina leder då?
Alltså jag är i en period där jag har känt mig periodvis väldigt stel. Och då gör jag ju mycket yoga och alla tycker, men du gör ju så mycket yoga. Och jag har inte riktigt liksom grottat ner mig i det här, och det får vi kanske göra i ett annat avsnitt också, med hur hormonerna påverkar när man är så här.
Var sitter
50.
Det?
Ja, men jag känner mig, alltså att det knakar, att jag liksom stapplar upp, men jag har suttit länge i soffan, så går jag som en väldigt gammal människa. Och måste liksom gå, nästan jogga igång mig. Ibland så springer jag upp för trappan för att jag känner mig stel. Jag kan bli stel när jag går långt också eller när jag springer. Mm. Så knävecken kan vara liksom ut hela benen nästan.
De säger det. Jag läste intressant någon som sa så här: sitting still is the new smoking. Att sitta stilla länge är den nya rökningen. Det vill säga något som... Ja, det här var ju på rökning, var ju något alla gjorde på 60-70-talet. Ja. Men att det är så jäkla... Vi är inte gjorda för att sitta still så
man måste
länge.
Göra mikropauser.
Ja, små mikroröra sig. Ja. Precis.
Är det sant?
Vi hade ju en av mina barn, Gustav, 5 arm- och benbrott på 4 år.
Åh, herregud.
Ja, i alla sporter man kan tänka sig. Så mycket jag har varit med honom på sjukhus. Och
klippkort
så orolig jag varit.
På akuten.
Ja, och olika armar som har hängt till höger och vänster. Och fotboll och rugby och cricket. De gick i skola i England.
Ja.
Herregud. Men en sak som jag lärde mig av detta, det är ju att engelsk sjukvård är... Alltså jag är inte förvånad över att de har såna här resistenta bakterier där. Mm. Därför att jag fick ju gå rätt in i operationssalen. Trots att jag inte var ombytt och inte hade tvättat händerna och ingenting. Får man ju inte i Sverige.
Nej.
Det är ju jätte, det är ju slussar hela vägen, ja, ja. Va? Och sterilisering och så. Jag gick bara rätt in med mina uteskor och sa till kirurgen som precis skulle ge narko. Ska jag verkligen stå här inne? Fullt liksom bakteriell som jag var. Det var bara en liten utvikning. Men det värsta, absolut värsta var när han åkte på språkresa till Frankrike. Och jag får ett samtal att han har hoppat ner från en 10 meter hög klippa.
Oh.
Herregud. Ja. Och jag fick ta mig ner dit. Och det var franskt sjukhus. Och nej, det var...
Nej men gud, hoppat ner från en 10 meter hög. Och bröt då?
Hela jävla benet.
Vad läskigt.
Ja, det var, alltså jag kan vakna fortfarande på nätterna klockan 4 så där den här ångesttimmen. Och bara tänka att jag är så glad att han hoppar med benen först. Han skulle dyka ner och de trodde det var djupvatten.
Gud vad hemskt. Ja.
Men man kan säga att, och jag hade precis, vi sitter och poddar i Skåne, jag hade min granne inne här och hon kom in igår kväll, stackaren, och då hade hennes son ramlat, han varit ute och cyklat i Stockholm på natten och brutit foten. Mm. Så det är så här, när de här brotten kommer, då stannar ju hela livet upp.
Ja. Mm.
Eller hur? Då är det bara det som gäller.
Mm. Mm.
Så det är ju liksom väldigt viktigt. Och vad som är väldigt intressant är att det kommer, tidigare har man bara sett det här liksom, ja men vi blir benskörare och det går åt helvete och vissa får osteoporos som en bara så här oundviklig grej.
Mm.
Men nu börjar vi lära oss mycket mer om vad vi kan göra för att förebygga det här. Först mäta hur det går. Och sen för att förebygga.
Mm.
Så att vi ska ha starkare skelett. Och man vet också liksom. Ja men alla de här sakerna som hållning. Är beroende av skelett. Hur man håller uppe hela kroppen.
Nu sträcker jag på mig lite här.
Ja det gör jag med. Fast jag är egentligen ihopsjunken. Som en liten pösmunk. Men där ska vi rota i lite idag.
Mm.
Tanken är väl att komma härifrån med tips.
Ja, och kunskap.
Kunskap
för vad skelettet verkligen betyder.
Ja, och för att förebygga också. För det visar sig vara väldigt mycket saker man kan göra.
Ja.
Och vad jag är nyfiken på. Finns det någon ålder då det är för sent?
Ja.
Mm. Att det inte är lönt att göra något längre? Mm. Eller liksom, är det alltid lönt att ta tag i det?
Mm. Mm. Och är benskörhet en växande sjukdom?
Ja.
Alltså det har ju varit en kvinnosjukdom länge.
Ja. Det har varit en tyst kvinnosjukdom. Ja. En av tre kvinnor. Alltså det här är jättevanligt. Men alla mår ju bra av ett starkare skelett.
Ja.
För att det kommer ju också mycket ny forskning om hur skelettet pratar med den övriga kroppen. Mm. Som vanligt, allt hänger ihop.
Och ska man dricka mjölk eller vad ska man göra?
Ja, vi kollar allt det. Vi är på väg.
Ja, nu ska vi se, det här är Sölvegatan i Lund. Carina, där uppe pluggade jag. Och där. Så ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Ja, nu sitter jag här i ett välvärderat rum på BMC i Lund. Och det är ju så, när vi spelar in så vill vi gärna ha rum med mycket textilier för att det inte ska eka för mycket. Och nu har vi fått ett rum med heltäckta mattor. Och jag sitter med Kristina Åkesson, professor i ortopedi. Och vi är liksom hemma hos dig nu, eller hur?
Det stämmer. Ni är så välkomna till Lund. Så.
Ja, härligt. Och du har precis fått en fin utmärkelse. Du har blivit dekan på medfack. Och det låter ju som rena grekiskan. Vad gör man då?
Som dekan är man chef över hela fakulteten. Och vi har ungefär 2000 medarbetare. Mm. Och bedriver ju forskning och utbildning inom hela medicinområdet.
Det är ett stort ansvar.
Det stämmer.
Framtidens läkare och forskare.
Framtidens läkare och forskare, men också framtidens sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, audionomer, audiologer.
Barnmorskor.
Barnmorskor, ja. Logopeder.
Mm. Många, många grupper. Många. Men du är ortopedi, och det här var ju traditionellt ett väldigt manligt jobb. Jag vet, jag har en släkting som ortoped, och han sa, du förstår, ska man vara ortoped, då måste man vara en stor och stark karl, sa han till mig.
Så tänkte man kanske, men det gäller ju att använda list och smidighet, och ja, då klarar man ganska mycket. Man behöver inte bara vara stark. Man kan lösa problem på många andra sätt. Men det stämmer att det var väldigt manligt när jag började jobba.
Mm. Man ska flytta under operationerna stora, tunga ben och sådana saker.
Mm. Men det går väldigt bra. Det är många kvinnor idag. Sverige tillhör de länder som har bland de flesta kvinnliga ortopederna i världen.
Mm. Och vad gör en ortoped?
När jag började så var min tanke att man framförallt tog hand om patienter med frakturer eller benbrott. Och det är ju fortfarande den akuta delen av det i väldigt stor utsträckning. Men det har ju blivit allt mer att man kan göra till exempel nya byta ut leder hos de som har artros. Man kan operera ryggar, man kan operera på andra delar av skelett och muskler.
Så väldigt, väldigt viktiga saker för oss människor. Du, om man börjar väldigt enkelt, vad är ett skelett egentligen? Det här är ju en del av oss som vi liksom aldrig ser, vi bara vet att vi har det. Vad är det för något?
Ja, det är en fantastisk struktur som gör att vi faktiskt kan vara upprättgående. Det är en struktur som både är lätt och samtidigt väldigt stark. Den har en viss elasticitet som vi inte märker av. Men den behövs för att vi till exempel ska kunna röra oss snabbt, springa, gå, ta saker och fungera. Och den skyddar ju alla andra väsentliga organ som hjärta, lungor, hjärna och så vidare.
Du, om man jämför ett människoskelett med andra djurskelett, alltså jag tänker framförallt på däggdjuren, vad är unikt med människans skelett?
Det mest unika är egentligen att vi kan vara upprättgående, att vi kan stå.
Men på också två, att vi går på två ben.
Går på två ben. Det är den stora skillnaden ju i förhållande till de flesta andra djur. Men det är också att våra händer och till en del våra fötter är annorlunda utvecklade. Så att vi ju kan gripa. Att kunna gripa är ju detsamma som att ha en helt annan funktionsmöjlighet i skelettet. Och då är det ju inte bara skelettet, utan det är ju en kombination av de leder, senor och muskler som styr och bidrar till att vi just kan få den här rörelsen.
Ja, då kan vi göra väldigt mycket med vår hand, ja. Men mindre med våra fötter än apor till exempel.
Precis, men vi har ju fortfarande stor glädje av våra fötter.
Verkligen.
Och när man började med ortopedi så ägnar man sig en hel del åt fötter. Men det har blivit ändrat så vi kan göra mycket mer för att fötter ska fungera väl idag.
Vi vill ju alla ha ett starkt skelett, för vi vet vad som händer när skelett blir sköra. Hur vet man om man har ett starkt skelett? Räcker det att liksom titta på hur bred handleden är? Eller hur ska man mäta det här? Vad finns
så
för metoder?
Det är faktiskt inte ett helt dumt mått. Min farmor brukade känna på min handled och säga bra skelett, benstomme hon har. Så att det är faktiskt så att dimensionen och storleken av skelettet har betydelse. Så att män har ju generellt sett ett större skelett än vad kvinnor har. Och män har ett starkare skelett egentligen över hela livet än vad kvinnor har. Dels, inte minst på grund av storleken av skelettet. Men det är ju så, ju tunnare och smalare och mindre man är, sannolikt har man ett skörare skelett. Men skörheten i skelettet beror på helt andra saker också. Det beror på hållfastheten i skelettet och de inre strukturerna i skelettet som bygger upp det. Och som gör att man ju har till exempel ett yttre skyddande hölje på skelettet som vi kallar kortikalt ben. Och sen har vi delar in i skelettet som är benbalkar som bidrar till att göra det lätt. Men de är också viktiga och de bidrar till att det när de försvinner och tunnas ut, det är då vi får skörhet i skelettet. Och det händer med stigande ålder och mer hos kvinnor än hos män.
Men om man tittar idag, många av våra lyssnare går på gym och går på hälsokontroller, och där talar man om till exempel att man kan göra DEXA-scans och man kan titta på olika markörer. Hur kan man mäta hur de här benstrukturerna ser ut?
Just DEXA-mätningen eller bentätsmätning är ett sätt att ta reda på det. Bentätsmätningarna blev möjliga att göra för början på 90-talet. Dessförinnan kunde vi faktiskt inte diagnostisera osteoporos. Utan då tittade man på hur många sättningar i kotorna man hade. Som ett tecken på att skelettet var skört. Men det här är en röntgenstrålning som är väldigt låg. Man behöver inte ha skyddsutrustning eller någonting sånt. Och så mäter man standardmässigt i ryggen och i höfterna. Och det är i ryggen därför att det är där man oftast får sättningar i kotorna. De har en hög omsättning i sitt skelett och blir då snabbare utsatta för att minska tätheten i skelettet. Och sen är det höften, därför att alla känner idag till höftfrakturer som ett av de tecken på att man har benskörhet.
Och om man går och gör de här DEXA-mätningarna, till exempel via en vårdcentral eller via gym som erbjuder det och tittar på skelett i relation till fettmassa och muskelmassa. Kan man lita? Är alla utövare av det här lika seriösa? Kan man lita på de här siffrorna?
Ja, alltså det kan man göra. Det finns mätmetoden är ju inte 100-procentig. Och vi vet att det finns viss skillnad mellan maskiner. Så att om man är mätt på en maskin ska man vanligtvis mätas på samma maskin igen. För att vi ska kunna mäta om man blir bättre eller sämre. Men mätmetoden med DEXA är en bra mätmetod. Andra mätmetoder har en större osäkerhet. Så det är inte de metoderna vi rekommenderar generellt sett.
Mm. Och hur mycket då av skelettets styrka eller vad ska vi säga, inre skörhet eller styrka är ärftligt och hur mycket är livsstils- och miljöfaktorer?
Man brukar säga att ungefär 60-80% är ärftligt. Så att man har med sig mycket i det här. Men det, sen gäller det ju att utnyttja så att säga, fulla potentialen av sitt arv. Mm. Och det vet vi ju aldrig om man har gjort riktigt.
Mm.
Vi vet ju inte om du skulle bli 1,70 lång.
Mm.
Så vet vi ju inte om du kunde ha blivit 1,72 eller om du blir 1,68. Vi vet aldrig vad vår potential är fullt utnyttjad. Det gäller skelettet också.
Mm.
Men även om vi säger det så är det sånt som träning, kost, förutsättningar för livet helt enkelt. Som gör om man lyckas uppnå sin potential eller inte.
Mm. Jag har sett det när jag jobbade i, jag gör en liten utvikning här, en liten halsbergare. När jag jobbade i södra Indien för länge sedan med mikrofinans bland mycket, mycket fattiga. Där man har svultit liksom i generationer. Och de var så små, de här människorna. Nu var de tamiler, vilket är en ganska kort folkgrupp. Men man kunde se att just bland de som hade det sämst med näring. Alltså vi talar 1,30. Jag har aldrig sett så korta människor. Där kände man verkligen att kost och skeletthöjd påverkar varandra. Eller hur?
Mm. Alltså tidig svält. Och så gör ju att du aldrig når din potential av i många organ skulle jag säga. Inte bara skelettet. Men det blir så påtagligt när det gäller skelettet.
Ja.
Men jag skulle säga innan man kommer till DEXA-mätning så brukar vi ju oftast titta på det vi just kallar riskfaktorer. För det är ju de vi brukar sen säga att man ska påverka. Och då har vi ju lite olika verktyg för att, liksom, att titta efter om man har en risk. Och det här gäller ju i större omfattning kvinnor som är över 50 snarare än om man är innan 50.
Men skelettförsvagningen börjar tidigare? Urkalkningen börjar tidigare?
Alltså det man brukar säga kring 50 års ålder.
Mm.
Men max av skelettet det har man mellan 25 och 30.
Så när man är 40, hur är det då då?
Det brukar bara vara marginella procent.
Mm, mm.
Och det brukar man inte ta hänsyn till. Utan det är framförallt när man kommer efter 50 års ålder. Och särskilt efter klimakteriet. Där kvinnor är olika känsliga för förlust av östrogen.
Mm. Och vad är det som händer då vid klimakteriet som gör att skelettet blir skörare?
Hos en del kvinnor är det faktiskt så att man är väldigt känslig för östrogenbortfallet tillsammans med menopaus. Men alla är det inte. När jag började forska så trodde jag just att markörer, skelettmarkörer eller blodprov skulle kunna tala om för oss vem som sen skulle få benskörhet eller frakturer. Mm. För det är ju egentligen frakturerna vi är oroliga för. Men det visar sig att det går faktiskt inte att riktigt förutsäga med benmarkörer. Det är väl min största besvikelse som forskare.
Att du hade velat hitta det här sambandet.
Absolut.
Ett litet Nobelpris kanske?
Nej, det tror jag inte. Men i alla fall en markör som gjorde att vi kunde snabbare och enklare säga någonting. Mm. Och tyvärr har det inte visat sig att det fungerar.
Och vad skulle det kunna bero på om du spekulerar?
Det är för stor spridning. Och det är fler faktorer som bidrar till att man får fraktur eller inte.
Mm. Mm. Och vad är det då inne i skelettet, när vi liksom, hur ska vi titta på skelettet? Det är ju en ständig process som pågår där.
Mm.
Och vad är det då som händer när östrogenet går ner som gör att skörheten ökar? Om vi tittar inne i de här.
Vi har ju benceller. Vi kan ju titta på ett skelett som är, om ni tittar på arkeologiska utgrävningar så ser man ju fortfarande skelett. Och skelettet ser ut som om det vore normalt. Det vill säga att det finns de som ständigt säger att skelettet är en levande vävnad. Och det är väl fullständigt självklart, tycker ju jag. Och det betyder ju att det finns celler i skelettet. Vi har tre sorters celler. Vi har osteoblaster, det är de som bygger upp skelettet. Vi har osteoklaster, det är de som bryter ner. Och sen har vi en cell som man inte brytt sig så mycket om, för den var så svår att studera, som sitter inbäddad i det hårda delen av skelettet som heter osteocyter. Men generellt sett så har vi en balans under vår mellan 20 och 40-50 år. När det är en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning. Under tiden vi växer så är det osteoblasterna, de uppbyggande cellerna som tar överhand så att vårt skelett växer. Men under den här perioden så har vi en platåfas. Och då behövs det hela tiden en omsättning för att reparera in i skelettet.
Så vi föds och det dör. Man kan säga det som ett cykliskt förlopp.
Cykliskt hela tiden. Mm. Vi får små skador. Vi springer och hoppar. Vi får kanske ett litet brott där inne i skelettet som vi inte vet om. Och det behöver bytas ut. Precis som alla andra celler i kroppen byts ut över livet. Om vi tittar på vår hud så byter vi ut huden ständigt. Mm. Samma sak sker i skelettet. Och det är när man kommer upp då vid menopaus för kvinnor och östrogenet faller bort, så är en del känsliga för det. Och det betyder att de här cellerna som bryter ner tar överhand. De blir mer aktiva, men de andra hinner inte riktigt med att bygga upp igen.
Så de nedbrytande krafterna blir starkare än de uppbyggande.
Och då liksom vågen tippar över till att bryta ner.
Mm. Mm.
Och det är därför vi får successivt benskörhet. Ja. Men det är som alla andra vävnader i kroppen som åldras.
Men det här är ju knepigt, för det här är ju en tyst process. Alltså det här, många när vi får de här hälsoproblemen som kommer med, man får problem med magen och sömnen och energin och utslag och grejer, då märker vi av det. Men det här, man brukar säga att hälsan tiger still, men här är det ju verkligen benskörheten som tiger still. Alltså det är ju lömskt på det sättet, eller hur?
Det stämmer. De allra flesta vet ingenting förrän man får en fraktur.
Och då har det ju gått väldigt långt.
Och då har det ju gått långt,
ja.
Och det är därför vi använder de här verktygen för att försöka skatta risk. För att veta vem vi ska bentäthetsmäta.
Kan man långt i förväg veta och säga så här, ja men jag kommer ha problem med frakturer om 30 år om jag inte sätter in en otrolig benpepparinsats just nu?
Det är en ganska svår fråga. Man kan absolut göra saker. Och vi vet några av de här riskerna, att vi har haft en mamma som har haft en fraktur. Har man haft en höftfraktur hos mormor till exempel, så kommer det också kanske tala om för oss att vi har större risk. Vi har andra livsstilsfaktorer som vi också vet som vi ska undvika.
Mm.
Och med det kan vi ju förbättra vår situation.
Mm. Jag tänkte att vi ska gå in om ett tag på vad vi kan göra, för det är ju väldigt många spännande saker. Men jag tänkte att vi bara skulle ägna lite tid, för du talar om från 50-årsåldern, men det finns ju en grupp som kan drabbas av det här långt tidigare, och det är anorektiker.
Mm.
Vad är det vi ser där?
Så där ser vi ju ett totalt en total energibrist. Och skelettet, precis som alla andra vävnader i kroppen, är beroende av den energi och den kost vi tar in. Och då ser vi ju att även skelettet skadas av anorexi. En av de vävnader som är riktigt viktiga för skelettet är till exempel fett. För i fettvävnaden finns viktiga tillväxtfaktorer även för skelettet. Och det har man lärt sig efterhand. Så vi ser ju att det är ett av de tillstånd där vi också kan mäta med DEXA-mätning. Vi kan se hur det ser ut, och vi kan också följa inte minst tillfrisknandet, vilket är väldigt roligt att kunna se hos en del.
Då blir skelettet friskare också. För
precis.
Vad roligt. Jag läste här i att en gräns verkar gå vid BMI 19, vilket oroade mig, för jag har 19. Är jag i risk, BMI 19, är man i riskzonen då eller?
Det skulle jag inte säga, därför att de här gränserna för BMI, de är ganska arbiträrt satta när man tittar på dem. Det finns ganska mycket man skulle kunna diskutera även om vad som är hälsosam vikt. När det gäller osteoporos så ser vi att väger man lite mera så har man oftast ett bättre skelett.
Ja, så det är bra att ha lite hull?
Det är bra att ha lite hull,
ja.
Men... Och de här gränserna som WHO har gjort, jag har lite svårt att vara övertygad om hur bra de är.
Mm, mm. Ja. Det är kanske ett nytt forskningsområde.
Ja, vi tittar lite på det faktiskt, när det gäller äldre kvinnor.
Du, vi har pratat om vikt, att för låg vikt kan i alla fall vara skadligt, man behöver sin fettmassa. Man ska väl heller inte vara överviktig å andra sidan?
Nej, man ska inte vara extremt överviktig. Då blir det negativt igen.
Ja.
Men vi har också inte kunnat mäta de riktigt överviktiga för de senaste, det är väl 10 år ungefär, för maskinerna, DEXA-maskinerna klarar inte av att mäta. Men vi ser ju att man har en större risk, och där är ju metabolismen eller kroppens ämnesomsättning helt satt ur spel egentligen när man är extremt överviktig. Mm. Och man har också sett att när man opereras för fetma eller obesitas så behöver man ha extra tillskott sen för att också inte stärka skelettet. Så att man verkligen tar upp alla näringsämnen efteråt. Så det är inte, det har stor betydelse.
Mm, intressant.
Jag skulle kunna nämna också då veganer.
Ja.
Som utesluter vissa saker ur kosten. Behöver vara extra observanta så att man säkert får i sig också byggstenar för skelettet.
Men du, alltså jag tänker, för om man tittar igenom livsmedel med väldigt mycket kalk, som ju är en viktig beståndsdel, så är ju naturligtvis mejeriprodukterna viktiga. Men man pratar ju också i vegankretsar mycket om greens and beans, alltså de gröna bladgrönsakerna, spenat och så vidare, och sen olika bönor, framförallt de här vita bönorna som väldigt kalkrika. Men du menar att...
Jag skulle bara säga att man måste vara väldigt medveten.
Man måste ha kunskap.
Jag tror att det, och kunskapen är viktig i det här sammanhanget. Så att man inte bara utesluter utan verkligen ser till att man också lägger till.
Man kan inte bara ersätta liksom kött med pasta och tro att man är hemma.
Nej.
Nej, precis. Du, vi har också en del endokrina sjukdomar som ökar risken, typ diabetes.
Mm.
Hur kommer det sig? Diabetes 2.
Ja, det beror också på lite grann på den här energiomsättningen. Det visar sig att bencellerna är också inkopplade i energiomsättningen. Och det är en ganska ny kunskap, och den förändringen i skelettet ser inte ut riktigt precis som när man bara är benskör. Så att det ser lite annorlunda ut. Man riskerar att få benbrott vid lite bättre bentäthet. Så att det är någonting i det som vi kan ju bara mäta bentätheten. Vi kan inte mäta hållfastheten i skelettet. Vilket vi ju, jag tror att med framtidens tekniker så kommer vi kunna mäta mer och förstå mer. Men det kan vi inte idag. Så då, det är det vi ser. Och exakt, det beror lite grann på de här, inne i skelettet, hur kollagenet binds ihop. Det är där man påverkar bindningarna lite.
Intressant. En annan intressant faktor som jag hittade här, det är ju att det finns en koppling mellan depression och ökad risk för skörhet och frakturer. Är det någonting med skelettet, eller är det helt enkelt att man trillar lättare om man är väldigt låg?
Jag skulle säga att det är sannolikt en kombination. Om man är gravt deprimerad så kanske man inte rör sig på samma sätt. Man använder inte sina muskler och sin synintryck. För att gå och röra sig är ju en kombination av många funktioner i kroppen. Inte bara skelettet. Men det är också så att en del av de läkemedel som ges vid depression kan påverka skelettet. Om man tar dem under långa tider.
Och göra skelettet skörare.
Är
det här någonting man ska ta upp med sin läkare, tycker du? Om man har det här som risk i familjen?
Här gör man ju alltid över avvägningar. Vilket är viktigast just nu? Vad är det vi ska behandla? Vad är nödvändigt för att du ska må bra idag? Det är väldigt svårt att ta hänsyn till det om man är 40 år och säger att du kanske får en fraktur när du är 80. Då kommer din psykiska hälsa att vara viktiga. För det viktiga.
Du, om vi då tittar, där har vi en mängd riskfaktorer som vi har diskuterat igenom. Stillasittande är ju ytterligare en riskfaktor. Jag hörde så himla intressant någon som sa, sitting still is the new smoking. Det här som vi, alltså att sitta stilla är den nya rökningen, liksom att vi har börjat förstå att det är en riskfaktor i sig. Så då blir ju träning väldigt intressant. Vad är det? Varför är det så bra att träna, och vilken träning ska man göra för att stärka upp skelettet?
Generellt sett så spelar det kanske inte så stor roll vad man gör, bara man gör något. Det är väl det första budskapet, att just inte sitta still. Använda höj- och sänkbart skrivbord, om man nu har tillgång till det. Men annars brukar man ju säga att belastande träning är den viktiga träningen.
Vad betyder det då?
Det betyder att man i princip bara det att gå. Och vi har gjort studier på äldre kvinnor, de som är ute och promenerar och rör sig. De har färre frakturer. För måttet vi tittar på är inte skelettmåttet alltid, utan det är också Hur mycket frakturer kan vi förebygga? För det är ju det som ger människor problem. Så att bara promenera, men att gå på benen, att dansa, att hoppa. För skelettet stimuleras av den mekaniska stimulansen man får av att studsa i marken.
Studsen, precis.
Det den här lilla har jag hört. Studsen, ja. I marken.
Så med andra ord, joggning är jättebra.
Joggning är jättebra. Att hoppa i trappan när man går om man har bra balans.
Mm. Studsmatta.
Att dansa, studsmatta. Allting som ger belastning på skelettet och de här små mekaniska kickarna. För de ger signaler i hela skelettet. Det blir som en liten gnista som piggar på de celler som bygger upp skelettet.
Mm. Hur studsar du själv, Kristina?
Jag springer.
Du springer, ja. Och hur ser din rutin ut?
Min rutin är att jag springer inte så långt. Men jag stretchar mycket. För jag tror att jag måste hålla igång mina muskler också. Så jag har bra balans. Mm. Så det är mitt. Och gå på gym.
Och där har du den andra grejen. För jag tyckte det var väldigt intressant att se att även på sådana äldre personer som hade haft frakturer, just muskelträning kunde också ha en stärkande effekt på oss. Och då har man ju ingen studs. Vad är det då som ger kick till skelettet?
Bara det att man, även musklerna som drar i skelettet på olika sätt, påverkar och stimulerar. Det ger en form av mekanisk stimulans.
Om så man den liksom rycker i skelettet och säger väx nu, kan man säga det så?
Ja, nej, kanske inte väx, men se till att bibehålla det skelett du har. Så man piggar på att de uppbyggande cellerna, osteoblasterna, också får sina små signaler. Man kan ju tänka sig att vi går på våra ben och så säger vi ska belasta skelettet. Men vi har ju armar. Hur kommer det sig att vi har bra bentäthet i armarna som vi faktiskt som vi inte går på dem? Och de flesta av oss står inte på armar heller. Vi har sett några gymnaster på OS. De kan göra allting, men vi andra gör inte det. Så att vi har andra mekanismer också som bidrar till att bibehålla skelettet starkt. Och det är muskeldragningarna när vi gör olika rörelser.
Så alltså motståndsträning, det vill säga med vikter, med band eller push-ups. Alltså när vi överbelastar skelettet lite
allting grann. Sånt. Och om man nu inte gör det, så bara det man gör i ett kök. Man lyfter kastruller, man håller i saker, man gör en massa annat med armarna. Där vi inte ens tänker på att vi belastar dem. Vi bär en väska, vi handlar, vi gör saker.
Dammsuger. Perfekt. Motståndsträning.
Ja. Riktigt stort motstånd där.
Hur funkar det? Är det så här att om jag studsar runt med benen, är det just benskelettet jag stärker då? Eller liksom går signalen till hela kroppen?
Man stärker sannolikt hela kroppen, för det går ju signaler högre upp och det kommer ju även i ryggraden. Mm. Hur mycket som kommer ut i händerna har jag absolut ingen aning om.
Men jag menar, så har det ett värde i sig att jag just använder hela kroppen för att mobilisera upp skelettet i hela kroppen?
Det har det absolut. Men jag måste lägga till en sak också. För det är balans- och koordinationsträning som ju är en del av muskelträningen. Inte bara styrkan, utan det här att kunna använda det och koordinera sig. Därför det har så stor betydelse för att man inte faller. Så att bara det att stå på ett ben, ja, vi belastar skelettet, men vi tränar också balansen. Och är man bra på det och kan liksom använda sina ögon eller stänga ögonen och göra det svårare, så har man också bidrat till att få ett bättre skydd mot fall.
Jag har en styrsyster, Lott. Hej Lott, om du lyssnar. Hon är läkare och hon har ett väldigt bra knep för att träna balans, så att hon står på vänster ben när hon borstar tänderna på morgonen och på höger ben när hon borstar tänderna på kvällen. Det är väl ett bra knep?
Det är absolut ett bra knep. Jag brukar visa det när jag håller föreläsning. Jag kallar det flamingoterapi.
Ja, så flamingoterapi. Att stå på benet när man borstar tänderna. Och om man dessutom byter hand när man borstar, så är det också väldigt mycket koordination.
Det skulle jag inte klara.
Nej, det skulle jag inte klara. Jag lovar, det är jätteknepigt. Kan du inte visa lite vad du gör? Vi ställer oss upp här.
Ja, man bara står upp. Böjer på knät. Står på ett ben.
Ja.
Och antingen så bara står man och håller balansen. Eller så gör man som jag när jag spelar golf. Då står jag alltid på ett ben. Mina vänner tycker det är mycket märkligt att där står hon på ett ben. Varför gör du så? Ja, det känns skönt och det är en bra terapi.
Ja. Och det är intressant. Är det viktigt att den andra foten är uppe vid knät? Eller kan man bara hålla den rätt ut?
Uppe vid knät.
Uppe vid knät ska den vara.
Flamingo.
Flamingo. Perfekt. Perfekt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka. Och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket. Eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan, och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag, men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Du, och det här, det är ju så viktigt med att förebygga de här fallen som kommer senare. Om vi inte har varit med om det själva så har vi ju alla haft släktingar och vänners bekanta, och vi ser just att de här fallen när man är äldre kan bli början på en väldigt jobbig resa som kan leda till ökad dödlighet. Vad är det vi ser där? Vilka framförallt det man ska vara rädd för, det är höftfrakturerna, alltså höftbrotten. Lårbens.
Det är lårbenshalsen man brukar i vardagsspråk säga. För det var det man såg förr i världen. Mm. Idag brukar vi alltid tala om höftfrakturer. För det finns lite olika typer. Och vi har i Sverige ungefär 15 000 höftfrakturer per år. Medelåldern för att få en höftfraktur är 82-83 år. Mm. 75% som får dem är kvinnor. Och det beror igen, både på en kombination av ett skört skelett, åldrande i sig, där många olika organsystem åldras. Vi brukar ju säga att den här typen av fraktur oftare också drabbar de som är allmänt sköra. Och det är ju någonting som diskuteras allt mer idag, allmän skörhet. Mm. Så att därför har detta betraktats som en så besvärlig fraktur. Den kräver alltid operation i princip. Det är bara någon bråkdel som inte behöver opereras.
Och så ska man komma upp igen och klara sig och gå igen. Och kanske och jag har läst någonstans att det här leder till en ökad dödlighet 15-20%. Alltså det.
Och det är inte brottet i sig oftast, utan det är att brottet också visar på att det är just en skör person som har många andra sjukdomar. Och därmed när man då också får en höftfraktur så klarar man sen inte av att återhämta sig. Och vi ser att dödligheten, har vi i våra studier visat att den är ännu högre hos män också under första året. För män när de kommer dit är ännu skörare.
Nu räcker Karina upp handen ungefär som att det är något jätteseminarium.
Vad innebär allmän skörhet, blev jag nyfiken på?
Ja, det är ett begrepp som har kommit ganska mycket, och vi har försökt skapa oss ett sätt att beräkna hur olika saker i kroppen bidrar till detta. Vi kan testa det idag. Det finns skalor för att mäta det, och åldringsforskare eller geriatriker, de är väldigt mycket inne på det här. Det betyder att vi tittar på hela människan. Vi försöker kombinera några vanliga faktorer som gör att vi kan då förutse mer om man är mera skör. Vi tar hur många sjukdomar man har, mediciner. Men man tittar också väldigt mycket, det som betyder väldigt mycket, det är gångförmåga, gripförmåga i handen. Den typen, och så bygger man ihop det för att få ett större mått, ett bättre mått.
Gripförmåga i handen, det är ju läskigt att se. Där känner jag verkligen att den har gått ner för mig. Mm. Fastän jag i övrigt är, men där är en sån här, eller hur? Mm. Och jag tänker på alla äldre människor som ska stå och öppna alla jättehårda korkar och burkar, och, eller hur?
Mycket att göra inom förpackningsindustrin, ja, skulle jag säga.
Mycket. Var är de vanligaste frakturerna? Var bryter vi våra kroppar?
De vanligaste är handleden. Det är det som är den första frakturen. Det är en signalfraktur för osteoporos. Det är då man halkar på isfläcken, man snubblar på någonting och så får man ett handledsbrott. Andra brottet är i skuldran, uppe vid axeln. Det är också ett vanligt brott. Det får man bland annat när man är lite äldre, för man kan inte sträcka ut handen och skydda sig. Samma sak gäller höften. Då får vi inte ut armarna alls, utan då bryter vi faller rakt på höften. Och får en höftfraktur. Eller så får vi en bäckenfraktur. Det är också en av de vanliga frakturerna. Eller att vi då får kotsättningar i koterna. Och ungefär, vi har ungefär 80-90 000 frakturer av de här typerna årligen i Sverige.
Du, om man har en anhörig som man är lite orolig för när det gäller det här med fall och så, vad kan man göra för att stötta upp situationen? Vad kan man göra i miljön till exempel? Vad kan man göra med läkemedel, kost och så vidare?
Man kan alltid tänka på att man ska ta bort de risker som är för att man ska falla. Många äldre till exempel väljer att inte tända ljuset. Man tycker att man hittar vägen till toalett och liknande, men man måste tända ljuset. Så man ska använda alla sådana verktyg och hjälpmedel som idag finns. Man kan tända ljuset från sängen i hela lägenheten eller huset om man vill. Alltså att den typen av saker. Man ska också se till att man har placerat sina möbler och inte övermöblerar så att man snubblar över dem. Men det är liksom sådana saker man kan göra i sin hemmiljö. Och jag skulle säga att för alla äldre så finns det två träningsverktyg som man inte ska underskatta. Och det ena är rullatorn. Man tar på sig och som man ska träna. För rullatorn är ett fantastiskt träningshjälpmedel. Många ser det som ett nederlag att behöva använda rullatorn. Men tänk vilket fantastiskt möjlighet att kunna komma ut och gå. Mm. Och röra sig tämligen snabbt.
Jag födde barn i rullator. Mm. Det var jättebra, kan jag tala om för dig. Ja.
Stavgång är också
sån. Stavgång, det gillar vi.
Det är också en sån sak som man kan använda. Om man tar på sig sina träningskläder, man gör det som ett träningspass. Så att man liksom har det med sig. Det tror jag är en sån här sak som vi kanske underskattar. Man brukar titta på det utifrån att man gör saker dels läkemedelsmässigt, dels allt annat. Och här tycker jag ju att vi ibland, när vi talar om osteoporos, drar alla över en kam. Men om vi tänker på att man är kanske från ungefär 50 tills man är 105, så kan vi inte göra precis samma saker när vi ska förebygga frakturer hos den som är 63, 52, 87 eller 103. Det vill säga, vi måste titta på hela personen för att veta vad vi ska göra. Så det vi har pratat om innan, att träna balans, träna muskelstyrka, det kan faktiskt alla göra oavsett ålder. Man går ut från sina förutsättningar. Så 52-åringen får göra betydligt mer än den som är 87. Men 87-åringarnas träning kanske är minst lika viktig för att förebygga frakturer.
Så det lönar sig att träna när man är 87. En 87-årings skelett är fortfarande mottagligt för de här peppsignalerna som du talar om, från antingen studs eller motståndsträning.
Ja. Och då är det egentligen en fråga om att bibehålla det man har. Man ökar kanske inte på. Mm. Men muskelfunktionen blir allt viktigare för att förebygga fallet i den träningen.
Det är väldigt hoppingivande det här. En 87-åring på gym. Jag gillar den tanken.
Den tror jag är stenhårt
på. Ja. Jag tänker på att man ser också ofta på människor som blir äldre att de blir kortare. Mm. Vad beror det på i skelettet? Att man liksom sjunker ihop?
Det beror vanligtvis på att man får sättningar i kotorna. Och de kan sätta sig utan att man märker någonting. Det är ju den tysta delen av frakturer inom osteoporos. Det är när kotor trycks ihop lite grann. Och ibland trycks ihop väldigt mycket. Och där kan man ha många sådana sättningar utan att ha känt någonting. Så ungefär en tredjedel av de som får kotkompressioner eller kotsättningar. Eller kotfrakturer. Vi använder många olika uttryck här. Har ont så att de blir handikappade av det. Men två tredjedelar vet vi sannolikt inte om. Och därför missar vi att både bentäthetsmäta och behandla dem. För dem där borde vi verkligen försöka tidigt. Mm. Sen blir alla lite kortare oavsett. För även diskarna mellan kotorna, mellan kotsskivorna, de som vi annars får diskbråck i. Mm. De åldras ju också och de blir lite förkalkade. Mm. Och då krymper de ihop också. Så att vi kan krympa på olika sätt.
Hur kan man motverka det här? Är det yoga? Man talar ju mycket om att yoga är ett sätt att fylla på i de här diskarna. Stämmer det?
Det vet jag faktiskt inte.
Man jobbar ju mycket med ryggraden där och böjer den framåt i alla leder egentligen. All
rörlighet, och där talar vi mer om smidighetsträning. Den är ju också gynnsam för skelettet. Mm.
Jag tänkte på, när vi pratade om skelettet, du pratade om lederna också. För vi blir allt äldre och människor är pigga långt upp i åren och vill kunna vandra och spela golf. Och det byts leder. Titan har ju betytt väldigt mycket, till exempel, som ett nytt material som man har fört in vid de här ledoperationerna. Hur ska man sköta sig efter de här operationerna för att man fort liksom ska komma tillbaka?
Idag har man ju ofta gjort så att man faktiskt informerar fullt ut om vilken träning man behöver efter en operation. Mm. Före operationen. Mm. Och man vill ju att alla ska vara så vältränade som möjligt innan operation. Så att man har så bra muskelstyrka som man absolut kan ha. Mm. Även om man har smärta från sin led så vill man att muskelstyrkan ska vara så optimal den kan. Och där finns ju idag artrosskolor som bidrar till att man har den kunskapen. Mm. Och sen får man ju hjälp av sjukgymnast efteråt för att träna. den kort tiden direkt efter en operation är kanske den när man får uppmärksamhet. Jag skulle säga att det långsiktiga, vi räknar ju med att konstgjorda leder eller ledproteser ska vara livet ut. Och det är kanske 15, 20, 25 eller 30 år. Och då gäller det ju att faktiskt hålla ut och fortsätta att träna. De flesta med ledproteser eller konstgjorda leder kan göra nästan all träning.
Mm, ja, men det är fantastiskt att se när folk kommer med nya knän och höfter. Och hur fort också man kommer igång efter.
Där skulle jag också säga att där ska man vara lite försiktigare med att det här med hopp och utmaningar av den typen för att skydda protesen.
Mm, mm. Så man tar det lugnt med studsandet?
Studsandet ska man nog ta det lite lugnare.
Ja. Du, vi pratade lite grann, Carina och jag, när vi gjorde just det här känslan i lederna när man blir, att man är stelare i lederna. Behöver det vara så egentligen? Är det liksom så här allomgivet? Eller man kopplar ju det mycket till låggradig inflammation och så vidare. Vad säger du? Ska vi bara förvänta oss det eller?
Det är nog så att vi måste förvänta oss hos en del av oss att vi blir knarrigare i våra leder.
Mm.
Själva ledytan blir inte riktigt lika smidig. Det betyder inte att vi allihop har artros. Och även vävnaderna kring lederna blir stelare. Mm. Det är som en ålderseffekt. Vi kan ju motverka det så mycket som möjligt. Men vi kommer inte kunna undvika det oavsett, tror jag, hur mycket vi än tränar. Men vi kan göra det bättre än vad det skulle ha blivit om vi inte gör det.
Och långa perioder av stillasittande, vad säger du om det kopplat till lederna?
Det är ju det här att ständigt byta rörelse, byta mönster, skifta är bland det som är viktigast, tror jag.
Mm. Alltså jag tänker på det, om man tänker hur våra förfäder levde. De levde ju så tredimensionellt. Man plockade frukter högt uppe, gjorde, hukade vid marken, jagade. Och vi lever i någon slags relation med vår dator och spisen och tvättmaskinen ungefär. Det är väldigt begränsade rörelsemönster. Så vad säger du? Ställa sig upp en gång i timmen och göra något om man har stillasittande?
Absolut.
Är det bra?
Absolut. Absolut. Det är ganska enkelt råd.
Kan man göra det som dekan? Ställer du dig upp och på era möten? Och
det kan
lite?
Jag absolut göra. Ja. Och jag har skrivbord som är sänkbart som jag justerar konstant.
Perfekt. Du, jag skulle prata lite med dig om solljus. Vi lever ju i ett solfattigt land. Mm. Och vitamin D är ju viktigt för nybildning av benmassan. Vad tänker du? Det har ju varit väldigt mycket råd att man inte ska vara så mycket i solen på grund av risken för hudcancer. Kopplat just till den här D-vitaminsituationen.
Man behöver inte vara ute jättemycket i solen för att få tillräckligt av D-vitamin. Det räcker med att vara ute och ta en promenad. Vilken årstid som helst, skulle jag på säga, utom de absolut gråaste dagarna i november. Mm. Och åtminstone när man bor i södra Sverige.
I
norra Sverige kanske man behöver vara ute lite bättre, men där finns ju mer sol när det är snö än vad vi har här.
Ja, då kommer ett väldigt ljus, det är sant.
Och det är faktiskt så att vi har inte någon stor vitamin D-brist i Sverige när vi tittar på våra befolkningar. Det är kanske till och med så att det är mer i vissa delar av södra Europa. Mm. Där man skyddar sig så mycket så att man faktiskt inte går ut.
Mm.
Och vi har ju dessutom haft D-vitamin i mjölken. Eller vissa mejeriprodukter. Som sannolikt har varit bra för oss.
Mm. Mm.
Så idag rekommenderar vi ju inte att man ska ta extra tillskott av vitamin D.
Mm. Mm. Det har ju ändå varit mycket diskussion om det under corona. Ett litet D-vitamintillskott och många har gjort det. Men du tycker det är onödigt?
Det finns inga studier som ger evidens för att det har en tillräckligt gynnsam effekt. Mm. För de allra flesta.
Du, nu utnämner jag dig till hälsodiktator i Sverige det närmsta året. Och du får bestämma hur hela befolkningen ska leva för starkast möjliga ben. Vad kommer dina 5 budord att bli då? Nu rådnar nästan Kristina denna utnämning.
Ja, det gör jag verkligen. Men jag skulle först och främst säga att röra på sig varierat. Men att inte glömma bort att träna balans och koordination ju äldre man blir.
Mm.
Absolut inte röka, för det är verkligen skadligt för skelettet.
Mm.
Äta en lagom balanserad kost utan att utesluta någonting egentligen. också, och därmed se till att man inte är underviktig. Sen tror jag att det är väldigt svårt att ge allmänna råd, för att vi behöver faktiskt specifika råd beroende på var vi befinner oss i livet.
Mm. Men att kanske gå och mäta hur skelettet mår, kan det vara bra?
Det är att allmän screening utan att titta på vilka riskfaktorer man har med de skattningsverktyg vi har. Det är inte visat sig kostnadseffektivt eller meningsfullt. Okay. Det skapar mer sjukvårdsbehov än vi faktiskt har nytta av.
Nytta av, ja. Mm, okej. Okay. Så där hade vi att röra sig allsidigt, och där ingick studsträning, alltså joggning, dansning, promenad, och där ingick muskel, ska vi säga resistance training som man säger på engelska, alltså med motstånd, vikter, band eller kroppstyngd, och just att balans- och smidighetsträning, att inte röka, äta allsidigt. Det är bara tre råd, Kristina. Du har ju två till.
Då får man vara vistas lagom mycket i sol och natur.
Ja, ja.
Så att man just får den här lite grann av solljuset åtminstone. Men då får man också en fruktansvärt bra koordinationsträning.
Mm.
Den femte saken jag skulle göra just idag är att förbjuda och begränsa alla elsparkcyklar. Därför att man har ju inga skydd om man trillar. Man har kanske bra balans, men man vet aldrig vad man dyker på. Vi ser ju det att det är ett ökat antal skador även hos unga människor på grund av sparkcyklarna. De som är på dem. Och sen har vi de äldre som snubblar över dem. Så att vi har ju dubbla effekter av dessa sparkcyklar. Så när vi tittar på det här med saker som vi själva kan göra, så blir jag ibland lite orolig för att vi tenderar att skuldbelägga för att man inte gör allting rätt. För när vi säger att vi har med oss en hel del som är ärftlighet, och vi har andra saker i våra liv, så det gäller att göra det man kan utan att känna att man har själv ådragit sig att få osteoporos. Jag träffar patienter som säger jag har gjort allt jag kan och ändå får jag det här. Och det tycker jag är väldigt viktigt, att känna att vi, även om vi gör vårt allra bästa, så kan vi inte alltid förebygga allt.
Nej, det är väldigt klokt. Så vi får vara ödmjuka för våra gener också och göra det bästa av det vi har. Fina ord, Kristina. Tack för att vi fick komma hit till dig, och vi önskar dig lycka till nu med nya jobbet att ta hand om alla, vad var det, 2000 blivande hälsovårdare som kommer här från Lund. Tack för att vi fick komma.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Ja. Ja, det där var Kristina Åkesson, och då är ju frågan hur man ska äta för att öka på intaget av kalcium som är så viktigt för benen. Det här är en av skälen till att jag älskar örter och grönt så mycket. Där finns, om man väljer rätt, precis som vi pratade om med Kristina Åkesson, mycket kalcium att hämta, och idag vänder vi oss till en kalciumbomb. Veckans ört är salvia, som är en av de mest kalciumrika örterna. Och när det gäller den gröna världen är också gröna blad och bönor oerhört kalciumrika. Vi talade ju i intervjun om just det här med greens and beans, grönt och bönor som kalciumparadiset, och något som många veganer och vegetarianer som har mycket kunskap vänder sig till. Och om man då ytterligare lägger till gröna örter som salvia, så kan man också stärka innehållet av kalcium, och dessutom K-vitamin som vi sällan talar om, men det är ett vitamin som reglerar återupptaget av kalk i skelettet. Och i det gröna som spenat och i en hel del gröna örter finns kalcium tillsammans med vitamin K, som då blir en dubbelboost. Salvia har använts som medicinalväxt länge. Den heter Salvia officinalis. Och alla plantor, för er som är intresserade av växter som har ordet officinalis i sig, de har också en medicinalhistoria. Den här plantan är känd sedan romartiden, men det var Carl Linné som gav salvian sitt latinska namn 1753 och sin plats i familjen Lamicace, som vi ju ofta har kommit till när det gäller örterna här i podden. Och idag ska vi använda salvia och göra en bönsallad med valnötsvinägrett, lite som man gärna äter i Italien. Enkelt. Du behöver en burk vita bönor, typ cannellini, som redan är kokta och där du har hällt av spadet från burken. En finhackad rödlök, en handfull valnötter som du hackat och rostat ungefär 8 minuter i ugnen. En rågad matsked, antingen färsk salvia eller torkad. Och färsk persilja och lite spenat. Gör först en vinägrett som du gillar den, gärna med bra drag på både syra, sälta och peppar. Och blanda i dina hackade valnötter. Hacka din salvia och din persilja och blanda i bönorna. Och så slår du ihop bönorna och dressingen. Och så kan man låta det här dra i kylen någon timme för att få lite smak. Och sen blandar man ner spenatblad precis innan man serverar. Jättegott! Ja, Karina, det var ju en härlig intervju. Flamingokuren.
Så roligt att få möta Kristina.
Ja.
Och se henne stå på ett ben. Och se dig stå på ett ben. Och fördjupa oss i kunskapen om skelettet.
Mm. Man tar väldigt mycket för givet i kroppen. Har du tänkt på det? Och att vara rädd om det vi har. Och speciellt när vi lever längre. Och för alla oss som har jobbat på sjukhus. Alltså jag är ju ingen... Men jag var sjukvårdsbiträde ett antal år när jag var ung och jobbade extra när jag pluggade. Och såg så mycket, ja, framförallt kvinnor som kom in med de här höftledsfrakturerna.
Mm.
Och hur det blev början på en tråkig resa.
Mm.
Och vad vi kan göra liksom från yngre ålder för att förebygga känns ju helt rätt.
Ja, verkligen.
Studsa mera.
Studsa upp för trappan. Eller studsa upp ur sängen kanske.
Redan ja, eller den här lilla minijoggen.
Mm, mm.
Att man inte behöver hålla på och nöta på i någon timme. Men en liten 20 minuters jogg.
Mm.
Några gånger i veckan. Mm. Eller hur?
Ja, den är ju jättebra. Den kan man ju göra i sitt eget tempo.
Ja.
Och har man testat så vet man ju att det verkligen gör ju skillnad.
Det
att
gör
få komma
skillnad.
Ut i bara 20 minuter.
Ja.
Och du studsar ju lite mer om du småjoggar än om du... promenera.
Ja, lite mer studs. Ja. Och jag tänker också på alla som håller på och zumbar och går på aerobics och sådär. Det där är ju väldigt bra då, den där studsen.
Aha. Jag har ägnat mig lite grann åt shaking, till så här, eller lite dansyoga i sommar här. Jag har en yogalärare som heter Anna Gård Humlesjö som är fantastisk. Och hennes yogapass börjar alltid, eller någonstans i inledningen, med att man skakar. Till någon härlig musik. Så du bara står och så skakar du och studsar. Och alltså det är otroligt vilken magisk effekt det har på kroppen. Och finns olika, man kan söka på YouTube och så och hitta liksom shaking. Hoppas jag, ni kan i alla fall göra ett försök och berätta hur det går. Och, eller så kan ni bara improvisera till en härlig låt som ni gillar. Och då bara står man och skakar. Alltså det är inga regler för det här. Utan du bara rör dig fritt. En del dansar mer. En del bara skakar liksom knäna rakt upp och ner. Och det som händer i hela kroppen. Så kan man skaka liksom armarna uppåt och neråt. Det känns flummigt första gången. Och speciellt om man gör det i en yogasal i en grupp. Men, och då ska man blunda också. Så att man är i sitt eget space.
Mm. Och vad har du känt då?
Nej, men jag har blivit beroende av det nästan. Så att alltså, det, du frigör så mycket, gissar jag, allt från endorfiner till liksom spänningar som lossas på. Så att det är ett väldigt enkelt sätt. Om du inte har 20 minuter så har du 3 minuter att skaka på.
Skaka och studsa lite upp och ner. Ja. Dansa loss hemma. Men det är väl den här liksom, någonting som är lite studs och någonting för musklerna med motstånd. Och sen flamingo träningen. Borsta tänderna på ett ben på morgonen och på andra benet på kvället. Min styrsyras knep.
Ja.
Och sen har vi det här med stretch och flexibilitet, typ yoga. Alla de teknikerna. Så intressant. Och sen är det ju rökningen, hamna på skambänken igen.
Ja.
Det är ju bara...
Nej, det får vi ju bara upprepa för dem som det behövs. Om det nu är någon som röker
där ute. Ja. Jag tycker på ett sätt ibland lite synd om alla rökare för att alla hälsoråd gaddar emot dem.
Ja, det är väldigt tydligt där.
Och vi vill inte ha så mycket pekpinna. Men vi
men
får ju också...
Ändå,
vi måste ju berätta om fakta som de är.
Ja.
Men lärorikt och jag är... kommit igång med joggningen bra här under sommaren. Så att nu har jag ju en pil här och fortsätter med det här i höst. När det blir lite mörkare och jobbigare att komma ut.
Mm.
Och då har jag fått bra. Och vad tar du med dig?
Jag kommer studsa upp för trappan
hemma.
Och försöka skaka. Påminna mig om att jag mår faktiskt väldigt bra av det. Och komma igång med en liten rutin och göra det hemma.
Mm.
Jag har ett yogapass när jag gör det. Så det ska jag... Leta fram.
Mm.
Det ibland man hamnar ju ur rutiner på sommaren. Så det gäller liksom, det är ju inte att man måste uppfinna hjulet. Utan försöka tänka, men vad är det nu jag har gjort?
Plocka tillbaka
grejer.
Det man mår bra av. Ja. Ja. Kul att du lyssnade. Vi ska säga det också att eftersom vi har pratat om joggning, det vore kul om du inte har joggat förut. Vi skulle söka några testar som vill liksom komma igång och pröva joggning.
Ja.
Och om man är en blivande testare, var kan man höra av sig?
Det bästa är att mejla till halsorevolutionenpodcast@gmail.com eller skicka ett meddelande till vår Instagram som är @hälsorevolutionenpodcast. Det har tagit lite längre tid att svara den här sommaren, men jag ska nu komma in i mina höstrutiner med att svara på era härliga frågor.
Och vill du bland annat testa att börja jogga? Jag tycker det vore väldigt kul om vi hittade någon som hade hållit på. Och liksom av skelettskäl eller andra skäl, det finns ju så många hälsofördelar. Och på en liten lagom nivå, eller plocka upp, så hör gärna av dig. Så får vi följa din resa, och det kanske kan vara lite inspiration också när man vet att man testar.
Ja. Vi hörs snart igen.
Det gör vi. Var rädd om dig. Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.